Känner varmt välkomna till Tutski Balutski. Vi har bara fyra nationer att presentera för er kvar i denna 24 nations starka loop vi är inne i denna EM-förberedande podd som heter Tutski Balutski. Idag har vi kommit fram till Ukraina och det är Kristoffer Svanemar som håller i trådarna.
Mm. Spännande ju med Ukraina. De här avsnitten tycker jag är de roligaste. Ja, men när man får grotta lite grann, det dyker upp spelare som man är så åh fan, jag tycker det här är, de är roliga.
Håller med dig. Tack till alla som gav oss fina ord kring till exempel Rysslands avsnittet. Tyckte också var jävligt roligt att göra. Och det här är ju Ryssland light.
Ja, det får man faktiskt lov att säga.
Vi kanske dock ska hålla oss undan den här Krimhalvön och den konflikten. Det känns som att mamma går bort sig där.
Ja, lite. Men på, sådär.
Men på ett sätt så måste Krim, vi faktiskt tutski. Gå
försökte inte Gustav Svensson
dit.
En gång ge sig in och reda ut ett och annat där. Gick ju på sån jävla mina.
Ja, verkligen. Så att jag kommer inte ta ställning åt något håll här. Men det finns en historieåterblick som vi måste tillbaka till.
Ja, men snyggt. Ukraina då som fotbollsland. Inte allt för gammalt.
Nej, 1992 var då man blev fullvärdiga medlemmar i UEFA och FIFA. Så att som fotbollsnationen Ukraina så är man ju ganska unga. Men back in the days så var man ju faktiskt en sovjetisk republik och hade därmed ett ukrainskt sovjetiskt national eller landslag ska jag såklart säga. Så att där finns det faktiskt lite medaljer att hämta. De spelade någon form av så här sovjetmästerskap runt 20-30-talet där man faktiskt gick till final. Fick en brons eller silverpeng efter att man torskat mot ett stadslag från Moskva. Så att inga följdfrågor på
vad är det för jävla merit som dras upp?
Ja, men det är ju
lirat final i Sovjet Cup på 20-talet.
Jag älskar ju Sovjet Cup. Alltså det är så Mitrantop, nej vad fan heter det? Den här gamla kuppen på 60-70-talet. Varför kommer jag inte på det? Jag läste 100 gånger Mitropa Cup eller vad fan är det?
Ja, det här var säkert något liknande namn.
60-70-80-talet så fanns det ju massa internationella kupper och de är ganska roliga tycker jag. Så Sovjet Cup.
Ja, så att alltså prisskåpet
Sovjets egna Intertoto-kuppen.
Ja, exakt. Så att prisskåpet är inte helt tomt. Och för sakens skull så vill jag också nämna att 31 så lirade man samma turnering igen. Semifinal. Visserligen bara fyra lag som deltog, så det var ju semi direkt. Och man åkte ut där mot...
Det är en historia!
Ja, men vänta nu här. Man åkte ut i semifinalen mot Transkaukasus. Torsk och ridå och utslagna. Så att
ukrainska fotbollshistorien.
Två semifinaler i Sovjet Cup har. Men i modern tid då så har man inte deltagit i särskilt många mästerskapsslutspel. VM 2018 bommade man, men EM 2016 var man ju faktiskt med i. Det är dock en sommar som man gärna glömmer. Man kom ju sist i den gruppen.
Lustig och...
Alltså, det är väl ändå vi som ska buga oss här gentemot Ukraina.
Det är väl 2012, va? Ja, 2016 så var man med och hamnade i samma grupp som Tyskland, Nordirland och Polen. Tre raka torsk, noll poäng och hem. Däremot 2012 då, det hade ju kunnat bli en alldeles underbar sommar för Ukraina. Man var värdnation, man fick Sverige i första och ni minns, det är Zlatan show, det är Cheva show och det är Lustig som inte håller en stolpe, hela den grejen. Och första gången typ man, alltså när man blickar tillbaka, det var ju första gången saker gick typ viralt ju. Alltså Twitter var ganska ungt och det vart ju en jävla grej om Lustig och håll en stolpe. Finaste mästerskapsminnet är dock VM 2006 i Tyskland. Det var Ukrainas första VM någonsin. Man tog sig hela vägen till kvartsfinal efter att ha slagit ut Saudi och Tunisien i gruppen. Så en ganska lätt grupp, men ändå slutspel. Slog sen Schweiz på straffar i åttondelen och i kvartsfinalen så var det Italien då som blev för tuffa.
Men det var ändå ingen promenadseger för Italien.
Nej,
där.
Italien fick ju det var ju inte någon match den här turneringen för Italien. Nej. Man fick väl slita rakt igenom, men kvartsfinalen då för Ukraina. Bra fråga.
Jag vill minnas att Fabio Grosso gör mål i förlängningen va, mot Ukraina.
Minns inte den, men kvartsfinalen blev det i alla fall för Ukraina och man åker ut mot mästarna då, så att det var ju ändå någon form av tröst att säga hej, vi tog oss långt och åkte mot mästarna. Så att första VM:et är deras bästa minne.
Ja, men man körde Janne-retoriken. åka i kvartsfinal, då är man femma i VM.
Ja, 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 exakt. Och den truppen är ju faktiskt, det är ett par ryska namn där. Det är Tymoshuk, det är Voronin, det är Reprov, Chygrinsky, Vorobej, men framförallt Andrei Shevchenko.
Mm. Det här är, det är ett gäng som inte kör majoritet virke i groggen.
Nej, inget virke i den groggen.
Ja, men vi kommer in på Cheva sen, eftersom han är förbundskapten.
Det ska vi göra.
Ingen stor cliffhanger, men hur tog de sig till mästerskapet då, Svane?
Ja, alltså de som tänker på Ukraina och att de nu spelar EM tänker säkert att okej, nu blir det en sån här rörig historia igen där vi ska till Nations League och vi ska ju börja jobba playoff och massa bakdörrar och den vägen. Men så blev det ju faktiskt inte. Ukraina hamnade i en ganska tuff kvalgrupp där man inte var favoriter, för där fanns ju Portugal. Mm. Och på förhand går det väl faktiskt att säga att man inte ens var andrahands favoriter, för där fanns Serbien. Premiären borta mot Portugal, 0-0. I samma kvalrunda så skickar man på Serbien med hela 5-0 på hemmaplan, och efter det så var det faktiskt en ganska trevlig väg för Ukraina. Hela vägen till första platsen i den gruppen före Portugal. Man avslutar obesegrade och man har 17 gjorda, 4 insläppta på 8 matcher. Så det är ett jävla kval de gör.
Ja, det är det verkligen.
Alltså. Har fortsatt imponera sedan dess.
Har man ju lite koll på den här truppen, va? Vi kommer väl in på det, men det mittfältet skojar mig ju verkligen inte bort. Herregud, vilka spelare.
Ja, vi ska komma in på den. Imponera, vet, ja, hyfsat i Nations
League. Jag tycker de var riktigt bra mot Frankrike här senast.
Just det. Ja, exakt, exakt. Men det blandades och gavs i det senaste VM-kvalet, ska sägas. Däremellan hamnar ju med Nations League, och det minns ni från Schweiz-avsnittet. Det vart ju till Gugges stora glädje en VO-torsk för Ukraina, vilket gjorde att man åkte ur och Schweiz blev kvar. Men man tog 6 poäng i den gruppen. Så att det får väl ses som helt okej då, med tanke på att Tyskland och Spanien var övriga 2 motståndare. I VM-kvalet, som du var inne på, Gusten, Frankrike kryss, men också kryss mot Finland och Bosnien, vilket gör att det var den där, och första matchen var ju den mot Frankrike, så då tänkte ju Ukraina igen att nu jävla kör vi.
Ja, men sätt i EM-kvalet också att
där inledde man också göra med någonting. Där inledde man ju med kryss mot Portugal, precis samma sak här, kryss mot Frankrike.
Jag vet inte om det är en rubel, men jag säger ju att Ukraina tar andra platsen i den VM-kvalgruppen redan här och nu.
Fan vad du föregår Svanens tankar här.
Men det här är ju, han snackar ju om VM-kvalet, han skriver med rubel i VM-kvalet.
Är du med?
Jag fastnade lite på det här med 3 oavgjorda i det där VM-kvalet, för det är alltid lurigt och förrädiskt när ett lag spelar 3 kryss. Mm. För då är det så här, är glaset halvfullt och man kan konstatera att man är obesegrade, eller är glaset halvtomt och man landar i att man är segerlösa. Man vet inte riktigt vilken fot man ska stå på.
Nej, och med tanke på att man avslutar, man inleder med kryss mot Frankrike, då är det ju eufori, det är så här, den här gruppen kan vi vinna igen, men man avslutar med kryss mot Kazakstan. Och då är det ju inte lika kul.
Nej, så är det. Så är det.
Och så däremellan Finland kryss. Så att, jag vet inte hur man ska tolka det kvalet riktigt.
Jag ska bara rätta mig själv. Jag gick in och tjuvkikade. Italien, de pulveriserade ju Ukraina i kvarten där med 3 mål.
Det var ju Australien de hade problem i.
Nej, men jag tror att jag tänker, det är väl Grosso som gräver fram då en senkvittering i semifinalen mot Tyskland, va? Med utsidan i straffområdet lågt.
Skönt, har vi rätt ut det också. Vi kanske ska säga vilken grupp de har hamnat i, så att folk är med på det. De har hamnat i grupp C, där man möter Holland i Amsterdam, man möter Nordmakedonien i Bukarest, och det är också i Bukarest man avslutar mot Börsen.
Alltså, ursäkta mig, men Ukraina, Nordmakedonien i Bukarest. Är det EM-historiens svalaste fight?
Är det den matchen där Gusten kanske väljer att göra någonting annat?
Har Gugge fått den på schemat?
Tipslördag EM-edition lovar att vi kommer att vara live under den här matchen. Den ser jag fram emot mest av allt.
Gusten, du ska i alla fall
göra den. Jävla gubbe ner i, jag ska hitta någon gubbe, någon ukrainare nere i Bukarest. Förmodligen dyngrak. Så ska vara vår gubbe i Bukarest.
Sick. Ukraina, Nordmakedonien i Bukarest.
Jättefin match.
Inte ens den fick man kommentera, tänkte jag säga. Men vi gnuggar på. Jag kommer se den matchen. Det kommer bli spännande. Nordmakedonien har vi snackat upp, så att det blir kul.
Ja, herregud, vad fan, man kommer inte missa en minut av EM.
Ja, nej, men
säga, alltså, det har jag och Thomas alltid sagt. Gruppspelsfasen under ett mästerskap. Alltså, är det de bästa veckorna på då, vad blir det? 4 år. Mm. Ja, det är det.
Det är det. två år blir det ju, eftersom det är mästerskap. Men så
tack
är
för
det.
Mig.
Du hittar ut, va?
Men du, vad fan, jag vill börja komma in på den här truppen. Det är så många fina spelare.
Ska vi börja med förbundskaptenen, eller?
Ja, absolut.
Det är väl lika städa bra bara
av senast av dem alla.
Ja, det är ju Andrei Shevchenko. Han behöver ju ingen närmare förklaring om vem det här är. Han är ju 44 år nu för tiden. Och ja, vart börjar man? Dynamo Kiev från början. Öste in mål där. Det blev Milan. Över 100 mål i Milan-tröjan på över 200 matcher. Vi glömmer väl kanske lite grann då halvsvajiga i avslutningen i Chelsea och den smådeppiga Ritornon i Milan. Men han fick ju avsluta fint på Mammas gata hemma i Kiev. Och öste ju faktiskt in ett par kassar i Dynamo Kiev innan han hängde skorna i björken.
Tycker det är viktigt att förmedla till yngre lyssnare vilken otrolig världsspelare Andrei Shevchenko var.
Jag tänkte komma till att det här är ju en av de bästa niorna man har sett sen fotbollen tog steget och blev modern, om man får säga så. Alltså sen Champions League började rulla. Det här är bland det jävligaste man har sett.
Mm. Ja, det är tveklöst så.
Kanske bäst i det Milan som var bäst i världen.
Mm. Ja, ja, definitivt. Mm. Definitivt.
Det är ju såklart fullständigt älskad.
Ja, och för de yngre lyssnarna, det är bara och in på YouTube och ni kan lätt bränna en timme eller två och titta på hur det såg ut när han bombade
avsluta
i Milan.
Var... Bortre stolpen. Ja. Där hittar han maskan jämt.
Lite roligare idag som inte alla har koll på är väl kanske vad som har hänt med Cheva efter karriären. För där var det ju många, han pratade ju om att han ville bli tränare. Men vad var det då han gjorde när han la skorna
på
hyllan? Ja, det var ju rätt in i politiken. Typ samma månad som han annonserade sitt avsked. Det var sossarna i Ukraina som gällde. Fråga mig inte om partipolitik där. Vi har ju lärt oss av Gustav Svensson att inte börja giddra i de regionerna. Men hans parti gick ju åt helvete första valet. Fick 1,5% och sen sa Cheva tack och hej. Det var ingen...
En annan Milan-legendar, två andra Milan-legendarer lyckades ju bättre med den politiska karriären. George Weah är väl kung av...
Kaka Kalantse och George Weah.
Ja, Kaka Kalantse är Georgien och sen George Weah är...
Liberia.
Liberia, precis.
Libyen, det är en helt
nej,
annat.
Jag skulle inte säga Libyen. Fan, det är ju, det
du har skulle vi säga never Liberia.
Liberia.
Nej, och han var ju alltså värt att nämna här att han skrevs ju upp som alltså vice. Han var näst över partiledaren. Så att han hamnade ju högt i det här partiet redan från början. Men det,
jo, men
alltså,
det var ju uppenbarligen ett parti som tog 1,5% av rösterna. Så det är som att Raggi gick in i Piratpartiet eller något när de hade...
Uppenbarligen.
Skrapade ihop en procentenhet och sen så såg man dem aldrig igen.
Ja, uppenbarligen blev det så. 2016 då så var det i alla fall tillbaka till fotbollen och direkt in som ass i Ukraina. Det blev bara ett halvår som ass för 2016. Då minns ni, det var vi inne på. Då chokade man ju rejält i slutspelet. Tog noll pinnar och då var det Cheva som tog över. Och sen dess då så har han varit förbundskapten för Ukraina. Och i landet så är han är ju så mycket superstjärna och ikon och legend man bara kan bli. Han har en amerikansk fotomodell till fru, träffade såklart på en Armani efterfest i Milan och han är bästa polare med Giorgio Armani. Armani har öppnat två butiker i Kiev, så att det är en världsstjärna.
Han är ju en kung som, av Ukraina.
Ja, som är hemma.
Han behöver inte hålla på med politik.
Ju mer man tänker på det är det ju märkligt att ett parti med Shevchenko inte löser mer än 1,5%.
Ja, lite så. Men återigen, jag vill inte ge mig in i...
Nej, jag säger bara, det känns som att ifall Cheva och Sergej Bubka hade slagit sina påsar ihop så hade de ju kunnat ta över hela Ukraina.
Ja, så är det. Men det är det i alla fall för förbundskaptenen. Där råder det ju inga tvivel om att vi har koll på läget, va?
Nej, så är det. Vi gör detta Tutski Balutski avsnitt i samarbete med Telia. Och Telia, ja, de har Sveriges bästa sportpaket. Det har ni ju lärt er vid det här laget. Med C-more och Viaplay samlat får man nu alla matcher från de största ligorna samlade i ett och samma streamingpaket, Gusten.
Precis. Alltid live och utan fördröjning ser du all sport och underhållning i Sveriges bästa tv-tjänst från Telia, och då ingår ju alltså dessutom streamingtjänsterna C-more och Viaplay.
Ja, det är faktiskt helt otroligt, men det som är oslagbart är priset. 499 kronor i månaden. Det betyder inte bara, märk väl, att all sport finns där, utan det finns filmer och det finns serier. Alltihopa ingår som något för hela familjen att titta på.
Hade man lagt sina vantar på C-more och Viaplay separat så hade man fått pröjsa 469 kronor i månaden ytterligare. Så genom att köpa Telias sportpaket så sparar man in en rejäl slant.
Ja, gör det nu. Gå in på telia.se/sport så får du allt samlat på ett ställe. C More och Viaplay. Stort tack till Telia.
Stort tack Telia.
Snackisen kanske ni undrar.
Ja,
vad vi kan hitta för någonting.
Har du hittat i de ukrainska medierna?
Nej, men det är faktiskt sportsligt som vi behöver fokusera här. För att det finns faktiskt en ganska stor snackis som påminner en hel del om våran egen snackis här hemma i Sverige. För synar vi den här truppen lite grann lagdel för lagdel och spelare för spelare så finns det faktiskt en hel del kvalitet. Vi kommer komma till det lite längre fram. Men senaste halvåret så har det hattats något överjävligt på den där målvaktspositionen. Han har använt tre olika målvakter på de fem senaste matcherna. Och den som har varit detta är ju Pjatov. Ni just minns, det. Gamle Shakhtar-målvakten, 36-37 bast nu för tiden. Som är med, Cheva har ju tagit ut en trupp på 34 man, en bruttotrupp inför EM. Pjatov är med.
Fina tydligheten där i att ta ut bruttotruppen.
Ja, men han är inte längre etta i varken Shakhtar eller i Ukraina. Men han är lagkapten i Shakhtar och han är fortfarande uppsatt som lagkapten i Ukraina. Så att det är en problematik här i att kvaliteten håller inte riktigt längre. Hans ersättare i Shakhtar har fått vakta målet lite grann. Dynamo Kiev-målvakten har fått vakta målet lite grann. Och så finns ju Lunin i Real Madrid, 22-årig supertalang mellan stolparna, som också är med i truppen. Så att det är osäkert, för att de här andra tre, de unga målvakterna som är 25 och 22 typ, de har inte ens 20 landskamper ihop, medan Pjatov står på 96 landskamper. Så att det är ett ganska stort glapp hierarkiskt mellan Pjatov och de här tre ungtupparna, där Cheva inte riktigt har bestämt sig vem som ens är etta. Så det är en stor snackis.
Alltså, är inte det lite förvånande att en spelare som Shevchenko, som har varit med så många år på den allra högsta nivån, både landslags, alltså så här, kanske inte att Ukraina figurerade jättefrekvent i de största sammanhangen, men han var ändå en del av landslaget, men då framförallt Milan i så många år, sen Chelsea och så vidare. Alltså, sluta dalta. Alltså,
så här, antingen
går man vidare från Pjatov, eller så får han väl stå.
Vet du vad?
Jag känner likadant.
Eller så är det så att Cheva har lärt sig någonting under alla de här åren i toppfotbollen. Och så följer man då vart åt det barkar i de stora klubbarna runt om i fotbollsvärlden. Att man faktiskt har två målvakter, ibland tre, som konkurrerar om första spaden under säsong i klubblagen. Han kan känna samma sak. Kom här nu, här är bruttotruppen. Tydligheten, 34 gubbar.
Ja, men det som är, och det som är märkligt här är också att i senaste VM-kvalet så var det ju Dynamo Kiev-målvakten Bushan som stod två. Sen så var det
Bushan?
Ja, han, där någonstans. 19-årige Trubin som petat Pjatov i Shakhtar stod en. Men utav de här tre så är det Lunin, Real Madrid-målvakten, som har stått flest landskamper. Så att det är ett jävla gissel han har att reda ut här, Shevchenko, inför sommaren.
Ah, ja.
Ja, för alla er som inte kan er Pjatov så kan vi väl i alla fall hälsa att det är en gubbe som har tvålat in ett par bollar, som har stått för ett par Rembrandts och ett par rejäla felbedömningar genom åren.
Verkligen.
Det är det, men det är också en målvakt som har mer eller mindre prenumererat på gruppspel i Champions League, Europa League, och som sagt, alltså, närmar sig 100 landskamper för Ukraina. Så att det och det vet vi med målvakter, erfarenhet är ju faktiskt en egenskap att inte underskatta, så att det blir jävligt intressant att se vad Cheva bestämmer sig för.
Ja.
Det blir intressant.
Vem är då MVP? För det misstänker jag att Pjatov inte är.
Nej, han får faktiskt flytta på sig i den kategorin. Och vi landar faktiskt i London och hos Andrei Jarmolenko, som är MVP i det här laget.
31 bast numera.
Ja. Och en del kanske tänker att han har väl inte haft någon dundersäsong i West Ham och har väl fortfarande inte gjort mål i Premier League den här säsongen och sånt. Men offensivt sett för Ukraina så är det han som ska göra målen. Han har gjort flest mål i det här landslaget. Han har en nyckelroll i, som strax bakom anfallarna. Tittar vi på anfallsuppsättningen så är den inte jätteskrämmande. Däremot finns det många offensiva mittfältare i det här laget som gör att Jarmolenko gärna får spela, ja, men lite falsk nia eller utgå lite grann ifrån en kant som en ytterforward, men det är han som ska göra målen, och när han väl...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Spelade i Ukraina så har det faktiskt blivit ganska många mål. Han snittar, eller han har ett väldigt fint snitt i Ukraina, så att han får stort förtroende utav Shevchenko, och ska de nå någonstans det här mästerskapet så måste Jarmolenko ha en bra sommar. Och det kanske är till hans fördel lite grann att han inte varit 100% ordinarie och spelar 90 vecka ut och vecka in i West Ham.
Han känns som
kommer ganska utvilad och har alltid ett stort självförtroende när han spelar för
bästa
Ukraina.
Bästa åren, 31 år, kommer till ett mästerskap med sitt Ukraina. Gjort 38 mål på 92 matcher. Hej, jag säger Jarmolenko kan bli EM-kung.
Det är ju få spelare, vågar jag påstå, i sommars mästerskap som har ett större glapp mellan lägsta nivån och högsta nivån som Jarmolenko. När han är dålig,
då är han riktigt dålig.
Då är han fruktansvärt dålig.
Ja, så är det.
Men när han är bra, då är han ju hög Premier League-nivå.
Ja, och vi ska ju säga att Ukraina är ju ett landslag som, alltså, tack vare sin ranking ofta hamnar i grupper där man är tredje, kanske till och med fjärde hans favorit. Att Jarmolenko snittar ett mål nästan varannan match i en landslagströja, det är faktiskt ganska bra siffror.
Verkligen. Ja. Vad har han då för position i Shevchenkos spelsystem?
Sheva har ju snurrat ganska mycket på sitt spelsystem. Alltså det kan vara treback, det kan vara fyrback, och Jarmolenko kan spela antingen som en av två släpande eller på ett tremanna offensivt mittfält och utgå lite grann ifrån en kant. Så att det är lite oklart vilken roll han kommer få, men på banan kommer han vara.
Du pratar ju om Shevchenkos tid i Milan och tidigare träffa fotomodell och sånt. Jag vet ju, råkar ju veta att han är väldigt god vän med Silvio Berlusconi.
Såklart.
Och ni vet att Silvio Berlusconi, han har en grej.
I Milan spelar vi med två anfallare.
Exakt. Ja, och det har ju Shevchenko, vet jag i alla fall, intervjuer i Italien sagt att liksom, fotboll spelas med två anfallare. Så jag undrar om han håller det här i Ukraina eller inte.
Det får vi se.
Ja, det får vi se. Det får vi se.
Du menar ändå på att Shevchenko, ja, men det kan vara en progressiv tränare som hänger med. Ändå så hänger han fast vid liksom Don Silvius enda liksom, take på fotbollen.
Är
det någon man ska gå vidare ifrån fotbollsmässigt, så är det nog Silvio Berlusconi.
Fan, det är rätt alltså.
Okej, okay, stjärnskott då?
Ja, ni vill ha stjärnskott, ja, före vår gubbe. Det tycker jag känns rimligt. Det finns en del ungtuppar att välja mellan i den här truppen. Och kanske, jag var nära att välja 21-årige Mykolenko. För i och med att han är mittback och spelar varje landskamp, trots att han är så pass ung, så har han redan blivit viktig i mittlåset för Cheva. Och med tanke på målvaktsfrågan så var jag lite sugen på att sy ihop de två. Att då kommer mittbacken få en viktig roll. Men skit i Mykolenko, vi måste få in Oleksandr Zinchenko här. Som ju är 24 bast, det blir kanske lite grann på gränsen åldersmässigt då, men han är trots allt en ganska stor del av Manchester City. Han får ganska mycket speltid, och i Mendys skadesituation så har det blivit mer än man kanske Pep har velat. Men Zinchenko, jag gillar ju inte Zinchenko, det ska jag direkt räcka upp handen och säga. Att
plus
det, är någonting, med, det är en liten Jordi Alba över honom, att det är jiddrigt. Och han känns ju som en sån här kille på skolgården som hänger med de tuffa och vet om det. Så att när det jiddras så är han först fram, för att han vet att jag har backup. Det är inte direkt så att det är han som har lett City till en Champions League-final. Du fattar vad jag menar?
Ja, ja, och sen som du är inne på så har han ju fått märkligt mycket speltid givet vilka spelare som finns i den där truppen. Alltså, han har ju haft så jävla flax med, men det är ju skador. Laporte har ju kunnat spela ute på vänsterkanten, men han har hamnat snett. Hos Pep sen Ruben Dias kom in. Där fanns ju Danilo, men han lämnade och hamnade i Juventus. Cancelo kom in, men har snarare blivit någon slags inverterad ytterback som håller till centralt. Så att hux flux har det bara liksom banat väg för Zinchenko än en gång.
Ja, och när man såg den här dokumentären om City också, det var inte så att ens intryck förstärktes av Zinchenko. Han känns ju ganska osympatisk. Men hur som helst, det är ju ett stjärnskott. Det får vi lov att säga. Det är en 24-åring från Ukraina som han plockas ändå utav City som 19-åring och slår sig ju faktiskt fram och får en hel del speltid. I detta Ukraina ska nämnas, så är det ju inte en ytterback vi pratar om, utan det är en offensiv mittfältare.
Ja, det blir någon slags David Alaba-situation, ja, här på Zinchenko i Ukraina. Okay.
Det blir det. Och det var väl så han värvades till City som en offensiv spelare som Pep har skolat om lite grann.
Som Pep gör?
Ja, men till wingback ute till vänster i stort sett. Mm. Så att det, men i det här landslaget så är han viktig.
Är det någon som kommer ihåg bilderna på när Zinchenko friade till sin oerhört mycket snyggare flickvän?
Inte helt oväntat.
Nej, alltså jag vill inte vara sån. Jag vill inte vara för hård mot Alexander Zinchenko här, men han och hans tjej spelar lite olika divisioner utseendemässigt. Men då Zinchenkos frieri, det är ju då, det var väl ute på en plan, alltså ute på en fotbollsplan,
ja,
i mittcirkeln. Och så är det ett fång med, är det 1000 rosor?
Ja.
Nej, men alltså det är liksom...
Det är ryskt.
det är
ryskt. Och så knäppar med fingrarna in, kommer liksom 100 Bondmodeller med liksom kristaller och...
Kaviar. Champagne.
Mm.
Ja, jag vet inte.
Jag kan tycka att det är härligt på något sätt. Det blir väldigt så här kokorinaktigt. Jag gillar det.
Okej. Zinchenko, stjärnskott.
Hur ska du då dribbla dig från Atalanta i detta avsnitt? Jag undrar bara.
Det finns ju två spelare där att välja mellan. Men
jag säger bara skönt att Zinchenko inte är vår gubbe.
Ja, det var
verkligen inte vår gubbe.
Det var aldrig nära.
Jag vill ju ha Marlos. Alltså, man gillar ju Ukraina. Shakhtar Donetsk tar ju alltid en massa brassar. Och sen har ju Ukraina liksom slagit mynt på det och själva då värvat den här Marlos, brassen som spelade i Shakhtar.
De hade även han Junior Moreus i Dynamo Kiev som inte fick plats i truppen, men Marlos är med, men han är inte våran gubbe.
Tog de inte han gamla brassen från Arsenal?
Men som Qatar gjorde inför handbolls-VM.
Eduardo...
Kroatien, va?
Ja, det var Kroatien som tog det.
Ja.
Han var ju Dinamo Zagreb.
Satan vad bra han var där inför att han bröt benet och allting. Ja, det ville sig inte för honom. Men jag tänkte bara, det är ju som Qatar gjorde på det mästerskapet du var. De gick väl och vann det VM:et i Qatar.
Nej, torskafinalen.
Torskafinalen, vad skönt ändå att de gjorde det. Men det var ju inte en, det var väl inte en Qatar.
Ja, det var väl typ 4-5 bänkvärmare som hade katariskt medborgarskap. Annars var det ju bara gamla ex-juggar och spanjorer. Och
brassar.
Ja, sydamerikaner.
Ja, men ge oss Malinowski här nu.
Ja, för det är ju våran gubbe. Det var kärlek vid första ögonkastet. I alla fall från min sida när man för första gången fick stifta bekantskap med Malinowski i Atalanta. Det är ju dessutom lite av en late bloomer. Tillhörde ju Shakhtar ganska länge men var utlånad i massa olika sessioner och det var väl i typ Zorya Luhansk som man fick lite av ett genombrott. Gick sen till belgiska Schenk och där hittade ju Atalanta honom.
Det är som alla, den jävla Schenk, alltså fan vad händer när spelarna kommer dit? De blir superbra direkt.
Ja, möjligt att det är så. Ja, precis. Jag tänkte framför allt i det här, i det lilla segmentet nämna att Atalanta nog, har de världens, kan vi slå fast att de har världens bästa scoutingverksamhet?
Ja, men
det är Leicester emot.
Ja, det är väl de två då som kanske ger upp om det. Men de hittar i alla fall honom. Han kommer till Atalanta och får väldigt lite speltid i början. Precis som alla får när man kommer till Gasperini. Att det tar tid att lära sig det där systemet. Och Atalanta har ju gått som de har gått. Alla vet om den framgångssagan. Och många trodde att det var över för Atalanta i vintras ju. När Papu Gomez, stora stjärnan, lagkaptenen, den offensiva fria rollen och allt vad det är. När han bråkar sig bort och Iličić deppar ihop så trodde ju folk att det var över. Men in har Ruslan Malinowski kommit och som han har tagit Serie A med storm. Han toppar när vi spelar in det här assistligan i Serie A. Och då har han bara varit ordinarie i typ ett halvår. Han har på de 10 senaste matcherna när vi spelar in det här gjort 15 poäng. Det är siffror
hyfsad
i en liga
form
som
han kommer till ett mästerskap med.
Så att, ja, han kommer i en ruggig form och det är ett sånt självförtroende och så har vi också det där distansskottet. Det
exakt.
Är fan i mig det hårdaste jag sett.
Det är ju en egenskap som man fortfarande smälter för.
Ja,
de som så kan lossa den stora.
Där har ju 60-talisterna rätt.
Ja, alltså de kommer falla pladask för Ruslan Malinowski.
Ja. Ja. Nej, han skjuter ju som en jävla häst alltså. Men hur har han gått landslagsmässigt? Alltså, är det liksom megakugge?
Ja, det har blivit det senaste året. Sen genombrottet i Atalanta så har det blivit supergiven. Annars har det varit Zinchenko, det har varit Jarmolenko, det har varit Konoplyanka på det där offensiva mittfältet.
Lever Konoplyanka?
Ja. Han är kvar och gnuggar.
Sick,
han är
fint kvar. Genombrott. Det var väl Gnaget va, som hade Dnipropetrovsk i Europa League 2012.
Jajamän.
Och man stiftade bekantskap med Konoplyanka för första gången.
Jag svepte ju för Discovery på den tiden. Och då var det ju många gånger man nämnde Konoplyanka. Fint namn och nämna ett svep också.
Han var bra, men det blir nog bänk här för honom i och med att Zinchenko, Jarmolenko och Malinovski nog ska ha platserna på det där offensiva mittfältet. Och Malinovski, så som jag har sett Ukraina ställa upp på senare tid.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Så är det, det är en nummer 10-position. Han ska vara centralt, han ska styra det offensiva spelet, han ska skjuta så fort han bara får läge att skjuta. Och det gör han ju gärna, vi har ju sett det i Serie A, det kan vara 40 meter. Det finns läget, så då trycker han av.
Vad heter ljudbokstjänsten med över 200 000 ljud- och e-böcker?
Ja, men kom igen, det är BookBeat.
Yes, och vi är sponsrade av dem. På BookBeat.se så kan ni förlora er i all möjlig typ av litteratur. Men i just Tutski Balutski så slår vi givetvis slag för fotbollstitlarna.
Vi tycker att det är en perfekt uppladdning inför EM att lyssna på landslaget enligt Lund, men... Tror fan jag har hittat en riktigt jävla bra bok här, Gustav.
Mm-hmm.
Ah, jag tror inte du hänger med. Blågult heter boken. Historien om Sveriges landslag i fotboll från den första landskampen 1908 och framåt. Givetvis också förgylld med lite klassiska radioreferat även den här boken.
Nej, men det är ju perfekt.
Alltså, lär er allt om gul och gul och som även kallas blågult genom att lyssna på titeln Blågult just av Jesper Högström.
Har man med sig den och landslaget enligt Lund in i mästerskapet i sommar, ja, då kommer man i alla fall inte gå bort sig vad gäller den svenska fotbollshistorien.
Nej, och vet du vad som är bäst av allt, Gusten?
Nej.
Det är att det just nu är en månad gratis. Prova på om man får lyssna på så många böcker man bara vill. Man använder koden TOTOBALOTTO i ett ord och så får man alltså BookBeat i en månad helt gratis. Bara lyssna på de här tittarna. Vi har tipsat dem. Koden gäller alla nya BookBeat-användare. Tänk på det. Gå in på BookBeat.se och kom igång direkt.
Och hörni, kom ihåg att BookBeat är kompatibelt med Apple Watch, så nu behöver du inte störas av telefonen på löpturen, promenaden eller när du tar det lugnt i soffan, utan du kan lyssna på din ljudbok direkt från klockan. Gå in på BookBeat.se. Toto Balotto är alltså koden. Vi lyfter på hatten och säger stort tack till BookBeat för att ni är med och möjliggör Tutski Balutski.
Stort tack!
Men nu har vi ju varken haft någon MVP, något stjärnskott eller vår gubbe från de allra mest offensiva positionerna. Vi har tre segerlösa VM-kvalmatcher här från i våras. Är det så att man ändå har liksom offensiva problem? Man saknar en kille längst fram?
Ja, det får vi lov att säga. Man har tagit ut, alltså i den här stora, stora truppen så har man bara tagit ut tre anfallare. Uttalen får ursäkta här, men Jaremchuk, Besjedin och Dovbjuk är anfallarna som är uttagna.
Han är ju från Dnipropetrovsk, den sist nämnda.
Ja, precis. Och men den som har bäst målsnitt i landslaget, det är Jaremchuk som har 7 mål på 22 matcher. Spelar i Gent, inte Schenk.
Inte det bättre av de två belgiska lagen.
Nej, men precis. Och det är inga namnstarka anfallare och det är heller inget super-CV på någon av dem. Så att det är klart att det även är...
Men relativt unga.
På Chevas position så har man ju absolut ungefär likadana problem som man har i målvaktsposten. Så längst fram och längst bak, där är det frågetecken. Men däremellan ser det faktiskt ganska bra ut.
Det är bara snöra på sig pjucken för Cheva och teama upp med Malinovski och gubbarna Jarmolenko. Helvete.
Ja, ju, en pyts hade han gjort.
Ja. Hur har du tänkt rubelmässigt då?
Rubelmässigt så har vi...
För jag menar, givet att motståndet ändå är Holland i all ära, Nordmakedonien och Österrike, så kan man inte räkna bort Ukraina när man börjar förstå vilka gubbar de ändå huserar på det där mittfältet.
Nej, precis. Och jag tror faktiskt att de kan göra en del mål. Intressant med genrepet ska vi bara nämna först också. Det är att man spelar tre matcher. Det är ganska få som gör det, men man genrepar alltså mot Bahrain, Nordirland och Cypern. Så tre matcher, så att det ska
och då kan vi väl säga att när ni hör det här så har man lirat mot Bahrain.
Ja, den matchen kommer ju väldigt tätt här.
Mm. Så att 23 maj spelar man mot Bahrain, så på söndag va?
Ja, precis. Men jag tror faktiskt att det kan lossna. Så med de här offensiva spelarna, Jarmolenko, Malinovski, Mesinchenko, med Konor Pliyanka som ska göra sina inhopp i 75, 70 där någonstans, och så kanske någon liten islossning då på någon av de här anfallarna, så tror jag att med tanke på gruppen man har hamnat i, så tror jag att man kan smälla in en del kassar. Jag är lite vågad och lägger mig på 5 mål minst. Så över 4,5 mål.
Oj, oj, oj. Mm. Kan väl vara värt att påminna då alla om att den här Bahrain-landskampen lär väl spelas med typ bara ukrainska, alltså hemmahörande spelare, och kanske ryska då. Den ligan har väl också gått i mål, för att alla andra europeiska ligor avslutas ju i helgen, så att Malinovski och gänget, de tillhör ju klubblag.
Ja, 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 så det här kommer bli, det är lite av en tidig januari-turné får vi säga. Att det blir liksom
en mini januari-turné.
Ja, exakt.
Spränger
det blir,
de in
det blir,
här.
Ja, mysigt. Hemmalandslaget, ja, som får spela, ja, den matchen. Men jag tror att man gör en del kassar. Alltså, vi ska ju säga att man möter Holland där Van Dijk är borta. Så att, jag menar, det är defensiva avbräck. Och sen så hade man ju övrigt i gruppen Nordmakedonien och Burschen. Så att, jag menar, inte helt omöjligt ändå att Ukraina kan skrälla
Burschen
ut
där. Går i
Men är målspelet pur gruppspelet? Eller är det här för Ukraina i turneringen?
I turneringen.
Okej, okay, så att skulle man få med sig resultaten poängmässigt, Då ger man sig själva möjligheten att på 4 matcher göra totalt över 4,5.
Ja, jag menar en liten islossning mot Nordmakedonien, och man kan absolut gå vidare från den här gruppen som bästa trea. Det räcker med en riktigt bra insats här. Och, men jag siktar på att det här är stängt redan i gruppen.
Jag sitter lite tillbakalutad här och myser med det här spelet och känner liksom starkt för det. Och tänker bara, Ruben! När jag hör det. Det är ett fint spel. Mm.
3 gånger pengarna får man på Ukraina över 4,5 mål, ja, i turneringen.
Om man är över 18 år fylld. För det är bara då man får spela. Och stödlinjen.se finns om man har problem.
Alltså, även fast man inte är 18 år fylld, så är ju oddset 3 gånger pengarna. Men man får bara inte,
man får inte spela så det finns ju inte ens. Så att visst, oddset kan vara det, men det finns ju inte för någon som är under 18.
Nej. Så är det. Betsson.com, godbitar och boostade odds. Där hittar ni alla våra rublar. Och som Thomas precis sa, stödlinjen.se finns öppen dygnet runt för dig eller er som upplever att ni har problem med spel. Bra genomgång av Ukrainas svanen. Det var, ukrainarna får ursäkta, det sista liksom... blåbäret, eller lite mindre.
Men känner inte ni att man ser fram emot att jobba vår gubbe? Alltså vår gubbe mot Burschen till exempel, det kan ju hända hur mycket som helst.
Ja, och alltså det är, man ska inte underskatta det här Ukraina. Alltså, de har skinkat på Serbien med 5-0, de har spöat Portugal hemma, kryssat borta nyligen, Frankrike. Ett kryss mot Frankrike, så att jag menar, underskatta inte Ukraina.
Nej.
Nej, det ska vi inte göra. Kul också med, alltså det är en ganska stor mängd gamla storspelare som är förbundskaptener i det här mästerskapet.
Just det.
Alltså Deschamps, vi har Mancini, Shevchenko.
Paolo Sosa ska väl nämnas här.
Fina Paolo Sosa.
Så han har dubbla CL.
Luis Enrique.
Ja, helt okej han också.
Gareth Southgate. Det,
en sak som jag har problem.
Han jobbar in den.
Lilla problemet
Frank
jag har.
Frank de Boer.
Jo, lilla problemet jag har med Ukraina när allting drar igång, som gör det svårt för mig att verkligen omfamna det, det är ju tröjorna.
Ja, alltid så jävla liksom
östeuropeiska.
Ja, men så här, östeuropeisk.
Dålig passform.
Division 2, norra Svealand, åker till La Manga, skramlat ihop.
Jag var också inne och kikade bara på liksom på någon sajt där man kunde se alla tröjor, och Ukraina är ju typ de enda som inte har en sponsor, en tröjtillverkare som man vet vad det är för någonting.
Ja, men de har ju kört Adidas ganska många år
senaste. Ja, men de har bytt nu till något okay. Så här, jaha.
Men det man i alla fall vet, det är att liksom första stället det är helgult, borta stället det är helblått. Inga utsvävningar, inga roliga detaljer.
Dålig passform.
Ingen som har tänkt till. Det är inga liksom, det är bara plain trist.
Ja, den köper jag.
Härligt hörni, vi hörs imorgon igen. Då är det onsdag den 26 maj och det är dags för mig, ja, tillsammans med er två då, att gona ner oss i Jan Anderssons Gulo.
Oj, fan vad mäktigt.
Det blir ett roligt avsnitt att göra.
Ja, det blir sannolikt.
Vi hörs då, ta hand om varandra. Ciao, tutti.